Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Sebbes djurfakta. Så alla kära pojkar och flickor, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här. Och det var en hel del spännande krig i oktagonen i helgen. Men det finns också väldigt många spännande krig i djurriket. Och det finns kanske inga två arter som är större fiender än myror och getingar. De hatar varandra, de har krigat länge. Och vad är det de krigar om? Ja, det är väl lite liknande anledningen till varför människor krigar: resurser. Så vad är det då för resurser de krigar om? Bladlöss, i väldigt många fall. För att myror brukar nästan använda bladlöss så som vi använder kor. För att bladlöss, deras bajs är typ som ett sött ämne som myror tycker om att äta. Så de nästan sådär farmar ihop dem och sen använder dem för deras söta, ja, det finns ett finare ord för det, men ja, det är straight up, det är vad det är bajs. Och getingar, de vill ju då använda bladlöss för väldigt mycket elakare anledningar, som att äta upp dem eller att lägga ägg i dem levande och sen låta deras unga födas i den. Så getingar och myror har krigat fram och tillbaka väldigt länge. De försöker hitta olika taktiker för att överlista varandra. Och beroende på vilken sorts myra eller geting det är, så kan de ibland använda lite olika taktiker. Men för det mesta så är getingarna de som har vunnit de flesta krigen. Och den största anledningen till det är feromoner. Att de kan använda feromoner för att förvirra, avskräcka. Och sen just att de har flygkunskap innebär att de ibland... För att det finns en sak som myror alltid kommer ha övertag i, och det är antal. De har strength in numbers, de kommer överväldiga dig så som en prime Nate Diaz överväldigade sina motståndare med slagkombinationer. Men först måste de skicka ut deras scouter. Och scouterna är väldigt viktiga för myrstackens överlevnad, och getingarna, de har insett att om de plockar upp de här scouterna och flyger iväg med dem och släpper dem någonstans så att de skadas, så blir de faktiskt förvirrade och hittar inte hem. Och utan någon taktik för att förbereda en stridsplan, så blir det svårt att kunna kriga mot så pass giftiga, farliga motståndare som getingar. Så jag vet inte vad ni där hemma tycker. Jag föredrar myror före getingar, så förhoppningsvis kan myrorna hitta lite nya taktiker och tekniker för att besegra deras ärkefiender. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go.
Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka, Paul Elvaje, och den här gången måste jag säga välkommen till poddhörnan igen. Sebastian Wendler Martinez.
Dressed to impressed, smoke less, say less. Yeah.
Ja, skönt. Du är i Stockholm. Vad är anledningen?
Har lite jobbgrejer att fixa. Ska bland annat köra ett långt avsnitt med Andreas Michael. Och så ska vi snacka med Tobbe Harila. Och försöka köra lite andra intervjuer och sånt inför FCR, och helt enkelt förbereda lite content och sånt. Och då är det perfekt läge att titta förbi Galaxens bästa.
Ja, nej, grymt, grymt. Får vi se hur länge vi hinner hålla på. Så det kanske blir så att helt plötsligt mitt i det intressantaste samtal bara, nu måste jag dra.
då tycker jag det enda rätta är att du spelar med resten av avsnittet.
exakt. Jag får prova det i min
bara tid. Snacka skånska och säga dumma saker så kommer det vara svårt att urskilja.
Så. Exakt, ta på mig en färgglad skjorta och så kommer alla höra direkt
att ja. Det ser ut som att du precis har rånat Dustin Poiriers garderob.
Så. exakt. Ja, men grymt, men nu vi gör så här, vi kör igång direkt. Vi hade ju då UFC on Long Island som gick av stapeln bara för några dagar sedan. Jag tror att folk knappt har hunnit smälta den sista matchen. Det här är en match som har öppnat upp för debatt på väldigt många sätt. Det finns många diskussioner, det finns väldigt mycket att prata om det här. Galan överlag, väldigt bra. Skönt att det var en gala där huvudkortet började klockan 8.
Oh, gud, ja.
Speciellt för oss, kändes nästan lite konstigt. För att när jag och min tjej var ute så sa jag, ja, men vi kan dra hem ikväll och så kollar vi på en film. Hon bara, ja, men vad kul. Och jag bara, nej, vi ska se UFC. Jag kom på att galan började tidigt och den har redan hållit på en timme, så hon fick njuta av lite UFC istället. Men jag tycker så här, vi hoppar på den heta potatisen direkt. Brian Ortega, Jair Rodriguez. Det kunde ha blivit en femrondare. Det blev inte ens 5 minuter. Alltså, jag längar över ordet till dig direkt här. Vad var din tanke om matchen?
Så på ett sätt så kändes det som att vi rånades på en klassisk match, för att det hade alla rätta ingredienser för det. Och jag tyckte så länge som matchen pågick så var den här energin började byggas upp. Jag bara, ja, detta kommer bli bra. Åh, wow, Rodriguez började redan träffa med lite snygga slag och sparkar. Och jag tyckte Rodriguez tog en ganska bekväm ledning tidigt. Och jag bara, det är typ så här jag föreställde mig att det skulle gå. Jag älskade hur han typ klämde in lite bensparkar och sånt, alltså i små situationer liksom. Det var nästan som typ ett utropstecken på de flesta av hans kombinationer och sånt. Och han använde räckvidden jättebra. Ortega hade ett par bra grejer han gjorde också, men sen så kom den här situationen. Och jag måste erkänna för övrigt att jag såg det här matchkortet under en av mina bästa vänners födelsedagsfester. Så jag satt i köket i en hörna med en laptop med en 2-3 grabbar som också ville komma och kolla matcherna, samtidigt som folk festade och kom och bjöd oss på shots och sånt. Så du får rätta mig eventuellt om vissa saker som jag kanske missade, för att man kan ha sänkt en och annan pils nu liksom. Ja. Men i stunden var vi alla sådär, vad fan hände? Och sen så var det på reprisen bara, så var det axeln, och sen så berättade ni efteråt om det här med operationerna, och sen så såg vi om det. Det var fortfarande, alltså, det var antiklimax, det var ett tråkigt sätt att sluta matchen. Och jag undrar om det räcker för att garantera titelchans nu. För att speciellt med tanke på att Volkanovski är borta på skada, han måste ju operera handen, så han är borta i minst 3 månader. Jag tror att detta kan betyda att nu blir det Rodriguez mot Josh Emmett i en typ title eliminator. Och jag är egentligen okej med det faktiskt, för att det är typ 2 flugor med en smäll. För att jag tror att Rodriguez tar det hyfsat bekvämt. Alltså, kul så länge som det varade. Och jag tror att ändå första ronden var en indikation på hur matchen hade slutat på något sätt.
Ja, det säger du, va? Yes, vänta här nu. Ska vi ta fram? Jaha, så hade jag inte lagt den där. Men jag vet att jag har den här. Där. Freak accident. It just sucks. Everything was going my way. Literally, I was winning every minute of the fight. The world saw I was about to show what I do best, which is grapple and take control. Det här är då ett citat från Brian Ortega efter matchen. Alltså, jag blir högst förvirrad, och jag antar att han är ännu mer förvirrad när man läser det här. Jag undrar, alltså, vad har han rökt? För att det är ingen hemlighet att den här snubben röker, det är han ju väldigt öppen med. Men alltså, självförtroende är en sak, men att leva i förnekelse är en helt annan grej. Och om hans upplevelse var att han vann varje minut, då måste han varit i en högst, alltså, jag vet inte vilket stadie han var. För han blev prickad hårt. Visst, slag när jag kollar fight metric är relativt lika. Jag tror att Jair hade typ ett slag mer, men då hade Jair också skickat nästan 20 slag mer. Så att procentuellt sett hade Brian Ortega mer out, alltså mer träffar, för han hade slagit mindre och de prickade nästan.
Ja, men jag tycker jag såg att han hade större typ accuracy av sina slag, men det var färre slag.
Precis, men ändå så är det ju, alltså, Jair plockade ju isär honom. Och min känsla var ju där, alltså, det här kommer inte gå bra. Och det är lite det vi har pratat om också. Han har en tendens att åka på så sjukt mycket stryk. Och när han åker på den här mängden stryk i början, det funkar inte att ta slagen och tänka att jag har gjort det här så många gånger tidigare. Alltså Ortegas karriär bara där kommer ju bli otroligt kort.
Oh, ja.
Men tittar vi nu på det som hände, axeln gick ju led. Här har då blivit en diskussion. Vissa tycker att det är en submission, andra tycker inte att det är en submission. För mig att det är en freak accident, det tycker inte jag att det är. Freak accident för mig, det är, och nu vet jag inte vem det var som fick den. Var det Krokop eller var det typ Josh Barnett som slår ut sin axel i Pride när de möter varandra? I något möte den axeln går ur leg.
Är det inte Shogun mot Mark Coleman? Det hände väl där också?
Det kan det ha gjort. Men jag vet, det är
eller så var det att han bröt sin arm när han typ... Ja, men jo, jag känner igen vad du, ja, vad du
och
säger.
Sen
ja.
Har vi då Korean Zombie mot Aldo. Det är väl egentligen det med. För då står de och det är något slag och bop, axeln åker ur led. Det för mig är freak accident.
Mm.
Men sen när man får höra en kille som har gjort två operationer på labrum, som är det som ligamentet som håller fast axeln på plats, att axeln åker ut på det här sättet, då är inte freak accident längre. Det betyder att du har en skör axel.
Yeah.
Och han är i ett lås, han försöker slita ut armen och där, bam, glider den ur led. Så freak accident för mig, där försvann nog lite när man fick höra historien och hur den såg ut. Då är det mer att, bro, du är paj. Yeah. Den tråkiga sanningen är att du är trasig. Det är ungefär som när någon åker på mycket bensparkar och de har ett knä som är trasigt. Mm. Folk kommer gå på det knät.
Yeah.
Och då vinner de via en TKO till slut för att knät håller inte. Nu är hans axel i exakt det läget.
Men det är typ ledmotsvarigheten till att många vet att typ Matt Brown och Cowboy Cerrone är sårbara mot kroppen.
Ja.
Liksom det är ledmotsvarigheten till det nästan.
Exakt, exakt. Så jag vet inte. Jag gled nästan åt det här hållet. Jag började hålla med Kjellsonen. För igår var jag tvungen att sitta och titta lite. Han var så här, det är en submission. Han har vunnit på submission. Han sätter honom i ett lås. När han försöker slita sig ur så går axeln ur led. Han bara, det är en submission. Han har jagat ett lås och han har pajat. För att man skulle ge en submission. Om jag drar en kimura på dig och så bryter jag din arm, då har jag submittat dig.
Det blev en teknisk submission om man inte tappar, vilket han inte gjorde. Så teknisk submission då. Men ja, poängen är väl helt okej.
Ja, men ja. Alltså... Sjukt slut på den. Och jag tror nog att det här är början på slutet för Brian Ortegas karriär. För killen är trasig och bokstavligen paj.
Ja, paj på många sätt. Alltså ett, axeln, två, hans analyseringskunskaper uppenbarligen. Inte paj också för att säga att han vann varje minut av, alltså, han var långt, han var inte överkörd, men jag tyckte det var väldigt tydligt vem som typ vann slagväxlingarna.
Ja.
Och liksom det var ändå var slutet, när tog det slut, typ 4:13 någonting sånt.
Det tog slut 4:11.
Ja, 4:11. Okay. Ah, fan vad bra jag är, 2 sekunder ifrån. Nej men vad hade han fått en submission där på marken? Alltså vi leker med tanken att han klarar sig, alltså Rodriguez får inget armbar försök. Jag tror inte han submittar honom med sista en minuten. Och varje match eller så varje rond börjar stående. Och det hade bara blivit svårare och svårare för Ortega att få ner matchen till mattan, desto mer bensparkar och sånt han käkar, desto fler slag han käkar. Så att det är nästan så att han räddades på något sätt. För att vi har sett mot Volkanovski och mot Holloway vad han är villig att utsätta sin kropp för, eftersom han är typ för mexikansk för sitt eget bästa.
Ja.
Så nej, alltså Brian, TCD, buddy, alltså Bri, kom igen, homie. Det där var inte på något sätt en indikation av att du höll på att vinna matchen. Och som du säger också, Paul, alltså, att den gick ur led relativt enkelt, det är ett dåligt tecken. För ibland kan man se armar och sånt som går ur led och man kan förstå det. Liksom Jamal Hill mot Paul Craig.
Ja.
Det, typ, det var ett mirakel att den inte bröt, att den bara gick ur led. Liksom. Men här var det typ... Det var för enkelt. Och det är väldigt, väldigt dåligt tecken för hans framtida karriär.
Ja, det är det som är oroväckande. Och så står han i intervjun, får jag operera det här 2 gånger och nu jag vill inte göra det igen och jag hoppas att jag klarar mig och hit och dit. Det jag undrar nu är, vilka kommer han sparka från sitt team? Eller behåller han alla för att han upplevde att allting gick så jävla bra ändå?
Jag hoppas de är ärliga mot honom.
Ja, och jag tror också att jag tror så här, visst, han kan intala sig själv freak accident, men nej, alltså hur kan du ens säga att det är en freak accident när du vet att din axel är trasig? Det är inte en freak accident alls då.
Men jag tycker det är nästan värre för att påstå att han... Jag kan acceptera freak accident-vinkeln av hans ursäkt, men det här med att han vann varje minut av matchen, jag tycker nästan det är värre.
Ja.
För att typ, hey, vet du vad, det hade kunnat bli, alltså submission i sådana situationer när det finns en skada, man kan förstå det lite grann, men alltså typ, om du verkligen tyckte att du höll på att vinna det, alltså inga av domarna höll med dig.
Nej.
Tror jag inte i alla fall, men...
Nej, det hade varit intressant att veta hur.
Ja, jag hade varit nyfiken på matchkort, men jag tror inte den tog ju inte slut, så att de poängsätter väl inte Rondo som inte över.
Jag tror inte det heller.
Jag hade gett det såklart 10-9 i alla fall.
Men jag också. Det var det första jag tänkte, det var redan 2 minuter in, tyckte jag. Alltså han åker på såna träffar. Men jag tror att Brian Ortega är han är för tuff för sitt eget bästa. Så när han är i den här typen av fighter så känner han bara, ja, men det gör inte riktigt ont. Jag har ändå koll på läget. Och jag har varit här förr. Jag tror att det är så han tänker. Så i hans huvud så går det mycket bättre än vad det gör. Men för alla utomstående så tar han otroligt mycket stryk. För det var alltså jag tyckte att det ser inte bra ut att börja första ronden och åka på de här träffarna. Han hade inget försvar, inget skydd. 5 ronder in, han hade sett ut som han gjorde i Volkanovski. Och det blev jag också så full i skratt över. I någon intervju när han säger, I put fear in Volkanovski. Du vet, jag tog honom till platser där han inte har varit för. Bro, du var i en halv minut i en position och du har världens lås och du kunde inte strypa ut honom. Jag tror inte du satte skräck i honom. Han fick bara ännu mer självförtroende av att han kom loss ur det. Så visst, han var nog stressad ungefär 10 sekunder, men till slut så måste Volkanovski också bara, I got this. För han kom ut, han vann, och Ortega vann ju inte en enda rond där heller.
Ja, yeah, jag menar, vad fan, Volkanovski, han blev sänkt av Holloway. Visst blev han sänkt av Mendes också i första ronden?
Ja, jag tror, jo, det är någon, det, precis. Det
så jag menar, var Ortega närmast att avsluta? Det kan man, det finns ett starkt argument för det, men ja, alltså, du, alltså det är någonting med hans själv. Jag fattar, killen, du har Tracy Cortez som flickvän. Jag fattar att du har bra självförtroende just nu, men du får tagga ner lite.
Ja. Men det är roligt det där, för det finns många fighter som är lite av den här inställningen. Ja, men du vet, hade jag inte blivit knockad där så hade jag ju vunnit om det hade varit en rond till. Och det blir nästan de här Nate Diaz-ursäkterna på Brian Ortega.
Ja, faktiskt.
Och det började nästan bli för mycket också. Ja, oh, run it back, freak accident. Ja, oh, du vet, den här matchen, det måste bli... Så här, lugn. Alltså killen gick sönder för han är trasig. Det finns inget freak accident här. Jag tror att vi alla måste vara väldigt tydliga med att killen har en axel som är paj. Nu har den gått ur led igen. Bli inte förvånade nästa gång han försöker slå en högerkrok, så säger det plopp och så flyger den ut.
Exakt.
För det är till slut så det kommer bli. Har axeln väl börjat gå i led så är man rätt körd. Jag var tvungen att snacka med mina polare som är en kiropraktor och en naprapat. Och vi har en så här gemensam chatt där vi brukar prata på Instagram. Och då skickade jag videon till dem, bad dem kolla så här, vad är er tolkning av det här? Och så förklarar jag också, han opererade axeln 2 gånger tidigare, labrum och hit och dit. Och först började den ena killen förklara, han bara, det ser lite konstigt ut hur den åker ur den där vinkeln, men någonting har hänt, det kanske har hänt något tidigare och sådär. Men sen när jag väl förklarade då att han har 2 labrum-operationer tidigare, då säger den ena, han bara, att hans karriär kan vara ganska så körd. Ifall det här händer så ändå enkelt så kan det vara rätt så över för honom just nu. Så alla fighters som möter honom, det är ju bara att rycka. Även den där wizarden som trycker ju ruskigt mycket i den vinkeln också. Så jag tror att det är det folk behöver börja göra, bara hamna i positioner där de verkligen bara kan rycka och slita i den här axeln, nästan judokast, försöka judokasta honom.
Jag tycker det är så tragiskt ironiskt också att, för att jag tycker den svagaste delen av Ortegas game, kanske bortsett från hans defensiva striking, har alltid varit hans brottning. Egentligen, han är inte så bra på själva brottningsdelen. Matchen hamnar ofta på mattan för att de typ börjar clincha, han tar en stående guillotine, någonting sånt där. Och det ironiska är ju nu att nu så nästan kan han inte hamna i clinch, för hans motståndare behöver bara ta den där wizarden. Och det är så synd. Och på något sätt, jag gillar Brian Ortega, alltså inte allting med han, men han har alltid varit en väldigt underhållande fighter som jag verkligen gillat att följa. Men i efterhand, liksom, vad är hans bästa, typ, Paul, vad tycker du hans bästa vinst är?
Det roliga var när jag körde live här på YouTube för ett tag sedan. Apropå det vill jag bara säga tack till alla som joinade liven i förra veckan då. Liven är tillbaka. För det som gillade via Play live-chatten, som jag brukade hålla där. Så den är tillbaka. Den kommer hållas inför i princip alla galor. Med undantag. Det kommer finnas gånger då jag kanske är borta på en resa eller någonting. Eller att det är en gala så kanske inte är jätteviktig. Men annars så kan jag säga att 95% av alla UFC-galor kommer att ha en live-chat. Och jag kommer för övrigt att köra live-chat med kommentering av Samuel Bark och Tobias Harrila-matchen. Och det är bara att tuna in på fredag. Det kommer att... Prenumerera bara på MMA-podden. Ni hittar länken i bion och då kommer ni få en sån här det här är på G. Okej, nu har jag Brian Ortegas lista. För det var lite det här jag gick igenom också.
För jag tycker i efterhand är hans matchfacit faktiskt inte alls lika bra som det har känts innan.
Nej, och det, nej men det är inte det.
För jag skulle säga Korean Zombie är hans bästa vinst, men den vinsten har inte åldrats jättebra. För att det känns som att det var en Korean Zombie som ett kom tillbaka från typ militärtjänst på 3 år, någonting sånt där. Varit borta länge, haft många skador, varit med i många krig. En tuff kille, men alltså det var typ Ortegas bästa prestation någonsin. Och det var mot kaliber och motstånd som verkligen inte har åldrats bra.
Nej, det var lite det jag lyfte också. Att de han har, de här fina vinsterna som vi nu tycker då innan det här till exempel. Vi får inte glömma, Renato Carneiro, han hade torskat om den hade gått till domslut. Det var inte en match han ledde, men han hittat...
Samma med Thiago Tavares.
Precis, han hittar ett sätt att vinna och det lyfte jag också. Det är en otrolig styrka som Brian Ortega har. Han kan ligga under men han hittar ett sätt att vinna och det är en galen styrka att besitta och det verkligen, hatten av, stor eloge, applåder, allt det där till Brian Ortega för det. Men sen kollar vi till exempel Cub Swanson. Fantastisk giljotin, 2 ronder in. Magi, Frankie Edgar, fantastisk knock första ronden, jättesnyggt. Men om vi är helt ärliga, Cub Swanson i sin prime hade inte torskat mot Brian Ortega.
Nej, jag tror inte heller.
Frankie Edgar i sin prime hade inte gjort det. Korean Zombie hade inte heller gjort det.
Exakt.
Och det är det som jag tror är lite grejen här, att när man tittar på vilka han har mött väldigt många som är på väg ut. Och då tog jag också upp det att det är inte imponerande för mig när unga talanger som är nya in i gamet säger ja, jag vill fightas med BJ Penn för jag vill möta en legendar och det är ett coolt namn att ha på sin resumé. Nej, det är inte det. För att du möter någon som är ur sin prime för flera år sedan. Och då lyfte jag även Adesanya mot Anderson Silva. Det var en kul match, men fortfarande, det var inte Anderson Silva i sin prime. För jag tror att Anderson Silva i sin prime hade förmodligen spöt upp en Israel Adesanya.
Alltså jag vet inte om den, jag ser argumentet för det, men alltså det är sånt typ jag hade bara velat se det. Jag önskade matchen hade hänt typ 2-3 år innan den hände eller sådär. Men
för det som gör det lite svårt, och det är då därför vi är i den här konversationen som vi är i nu om Brian Ortega. Hur har egentligen de här vinsterna nu åldrats? Nej, de har inte åldrats jättebra. De har inte det, för att hans 3 då senaste vinster som är Cub Swanson, Frank Edgar, Chanson Jung, det är inte vinster som är folk i sitt prime. Det är folk som är på väg ur sitt game. Folk som han pratar om nästan är, kanske inte då Korean Zombie, men la han handskarna på hyllan? Nej, han gjorde inte det, va?
Han snackade om det. Jag vet inte om han faktiskt gick igenom med det. Men
han ville väl tänka och prata med sin familj.
Ja, för mig. Och helt ärligt, det hade inte varit ett dåligt beslut.
Nej, men verkligen inte. Så jag håller med. Hans vinster har inte åldrats jättebra. Jag har nog aldrig varit helt såld på Brian Ortega. Och jag tappade det nog väldigt mycket för Brian Ortega just med den här Korean Zombie-incidenten där han går och spöar upp hans tolk och ska spela någon form av Yo, I'm a Vato from the street. Och hela det beteendet medan han...
Fast han är, det är lite legit.
Alltså både ja och nej på ett sätt. Men samtidigt, om du då 2 galor innan ska snacka om att du ska starta din den här, vad heter det, foundation för de här människorna.
Donera håret till barn med cancer och sånt.
Det blir så här, men kom igen nu. Nu är ju inte du den här personen som vill alla väl. För då kan man vända andra kinden till. Han är väl också kristen och sådär. Och det är väl det Jesus säger, va? Att du ska inte ge tillbaka. Så, och där känner jag väl bara lite att jag tappar det. Men nu är vi helt inne på egentligen andra diskussioner. Men nej, jag har aldrig varit tvärsåld på Brian Ortega. Han är duktig, han är underhållande. Men... det har funnits mycket frågetecken runt hans grej. Jag tror att nu sitter vi också på svaret. Nu är vi några matcher in. Vi ser också att de här vinsterna som man har hyllat honom för är också att han har spöat folk som har varit på väg ut.
Jag kommer komma med en riktigt hot take.
Ja.
Jair Rodriguez förlust mot Max Holloway är mer imponerande och meriterande än Ortegas vinst mot Korean Zombie.
100%.
Eller hur?
Ja, 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 och det var ju det vi sa också direkt efter matchen där, att redan när den börjar så börjar man känna, men shit, Holloway får jobba. Mm-hmm. Det här är inte räkmacka eller en söndagspromenad i parken för honom, utan han måste arbeta här.
Ja.
Och det är också en Jair som hade varit borta väldigt länge som kom tillbaka. Så nej, jag håller med. Och alltså, sätt stryk. Alltså, kolla bara skillnaden på Holloways nylle i Ortega-matchen och Rodriguez-matchen.
Oh, ja.
Stor skillnad.
Verkligen. Alltså, jag faktiskt tror att han kan ge Volkanovski en hel del problem. För att den distansen, det som Volkanovski gör så bra, det är liksom att han tar sig in och ut, men det är lättare. Och sen visserligen, okej, Holloway är också en lång kille med bra räckvidd, men jag tycker att Holloway aldrig varit en bra sparkare som så, vilket ger lite extra distans. Och jag tror att jag skulle ändå säga att Volkanovski borde vara favorit i matchen, men Rodriguez är typ en live dog liksom sådär. Alltså, jag tror han kan ställa till det. Jag menar, om Holloway, som inte är en jättebra sparkare, kan sänka Volkanovski med en spark, då gillar jag Jairs chanser att göra samma.
Ja, det är det som gör MMA-matten att den aldrig funkar. Men jag håller med. Alltså, det är Jair Rodriguez har ett gäng intressanta vapen och se, vad ska man säga, för Alexander Volkanovski att lösa. Jag kommer ändå hålla Volkanovski som favorit i den.
Yeah.
Men jag ser ju absolut, och det gjorde jag även innan matchen utspelade sig, så ser jag Jair som en mycket dels intressantare utmaning för att det är ny. Men jag ser också att även om han torskade mot Max Holloway, så besitter Jair någonting som blir väldigt intressant att se mot en kortare fighter.
Yeah.
Längden, räckvidden, sättet att jobba på distans med sparkarna och hålla sin motståndare borta. Hur liksom eliminerar Volkanovski det hotet? Men nu är det ju, han ska operera tummen.
Ja,
eller är det någonting på handen som är brutet? Så vi får se hur lång tid det blir så att han blir borta. Så ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tror inte att det, eller rättare sagt, jag tror att vi kommer att få se Jair mot Emmet.
Jag tycker synd om Emmet då.
Ja, ja, jo, ja, men det gör jag nog också. Det gör jag nog med.
För han är han har en fin vinstsvit. Nu är det typ 3 raka nu. Men jag tycker han inte wowat i någon av de prestationerna.
Nej.
Det har varit hyfsat jämnt i alla dem. Och det finns många som tycker att Cater vann senast, vilket ett argument jag kan köpa. Jag personligen håller inte med, men det är inget kaosargument. Men någon som har det, som kan bemästra räckvidden på det sättet som jag gör, och som har så mycket vapen. Jag skulle igen säga att Emmet också lite endimensionell i sin sådär, hur han gör offensivt. Jag tror han kan komma käka en hel del sparkar och kan mycket väl bli avslutad.
Ja. Plus att nu får vi se också, Ortega vill ju ha den här rematchen, ja, absolut, jag förstår att han vill ha den, men fortfarande, han ska själv genomgå en axeloperation, han ska själv köra rehab, och det kommer ta tid innan han kan slå, alltså grappla, han måste ta det lugnt med den där axeln, och det såg man ju, han var fullt medveten om att jag vill inte göra den här operationen, för han vet att han är borta länge, och där, tiden går fort när man inte kan gå matcherna.
Det som du sa i livepodden, det är 100 år. Liksom.
Ja, exakt. Ja, men precis, det är verkligen det. Det är 100 år. Okej, ska vi se. Jag tror att vi är rätt klara med den här matchen.
Yeah.
Jag kommer vara helt ärlig här. När Amanda Lemos och Michelle Waterson började, det var många matcher. Jag satt och spelade Go. Jag såg den matchen med ett halvt öga. Jag var inte intresserad. Jag missade i princip att den tog slut. Det kanske var dumt att
det var många som gjorde det också, för att det var ingen, inklusive domaren.
Ja. Nej, men typ, ja, han märkte ju inte. Jo, precis, jag såg att det var ett choke. Nu kom jag på det, jag såg, för att domaren märkte inte. Snyggt av Lemos att släppa. Och också, jag tycker det är bra av Waterson med att ändå inte så här. Jaha, vadå, har domaren inte sett? Okej, let's go!
Hon hade kunnat göra en Chael Sonnen där. Hon hade kunnat.
Ja. Så nej, bra av båda. Härligt, Lemos släpper, inte sitta och dra. Michelle Waterson också bara nej, men jag har klappat. Yeah. Matchen är över. Det är klart liksom. Nej, men snygg prestation av Lemos. Det är väl det man kan säga.
Ja. Yeah. Jag måste erkänna att jag nog underskattade lite grann vad hon kunde göra mot en fighter som Waterson. I efterhand är inte Waterson en av dem som vars potential har floppat mest i UFC. För hon kom in från en vikta glödhet. Liksom, ej, detta är en blivande stjärna. Och sen, okej, med all rätt, hon har ju egentligen bara förlorat mot typ de bästa. Liksom, är det Rose, Joanna? Liksom det är verkligen de bästa hon har förlorat mot. Men om du ska bli en klockren stjärna så måste du ändå vinna några av de matcherna. Och det har hon inte gjort. Och jag vet inte vad det är, men hennes typ karate-stil funkar inte lika bra i UFC. Och det är förmodligen för att liksom lite bättre talang, lite djupare divisioner och sådana saker. Och sen att när hon väl tog sig dit fanns det mycket mer video på henne att studera och sånt. Men hon har inte alls levt upp till de förhoppningarna och förväntningarna som många hade, tyvärr.
Jag tror en faktor till. Det du lyfter med karaten där är helt rätt. Sen tror jag det är också den här gamet har förändrats så mycket. Och vi får inte glömma heller att om vi kollar på kvinnlig och manliga MMA har funnits längre. Gamet förändras även där, så jag kommer inte säga något annat egentligen. Men om vi tittar i början så var det verkligen nivåskillnader. Och någonstans för kanske 10-15 år sedan kanske det till och med, det började hända någonting med gamet väldigt snabbt. Det började förändras ganska så fort och helt plötsligt så separerades agnarna från vetet på något vänster. Och det är lite det jag tycker händer i kvinnliga MMA nu också. Vi har de som kom in och var de här talangerna, men helt plötsligt nu har vi de som kommer in och är 100 gånger mer talang än vad de talangerna var förr. Och då blir det här generation, det är ett generationsskifte på något vänster.
Verkligen, ja, det får man ändå säga.
Ja, och det händer någonting väldigt, väldigt snabbt generellt i MMA, men jag skulle nog säga att det händer lite snabbare i den kvinnliga divisionen, för att nu har vi de som var bra börjar helt plötsligt bli mediokra. De fightas en viss typ av stil som inte riktigt funkar, och jag tror att Waterson är väl också lite fast i det där med att hon kanske egentligen skulle behöva vara i några viktklasser lägre, men det finns inte.
Det är det, hon är faktiskt också. Men hon fightades i atomvikt, i en viktare, en viktklass som inte finns i UFC. Så ja, det är nog en väldigt stor del av det också, att hon har varit typ undersized i nästan alla sina matcher. Så det är synd, alltså, i en alternativ värld så finns det en atomviktsdivision i UFC och Waterson har varit champ där i 5 år. Liksom, det är så synd, alltså, man bara tänker sådana typ potential som bara försvann.
Det är, men det är ju supersynt, för att det är ju verkligen där, alltså det är, hon blir den här effekten av att vara en för kort basketspelare.
Yeah.
Du är ruskigt duktig när du spelar med dem som är 1,50, men när du springer in i NBA med dem som är 2,10 och 2,30, nej, det är kört. Och det här tyvärr lite det som nästan har varit hennes dilemma. Man kan se att de matcherna där hon blir utmanövrerad, det är för att hon är för liten. Hon har inte styrkan, hon är lite för lätt då. Det blir svårt, och det är ju tyvärr kruxet när det kanske inte finns den viktklassen som man egentligen ska vara i.
Alla kan inte dribbla som skad i pippen.
Exakt. Nej, men och det är synd. Sen tror jag fortfarande att även fast hon har vunnit en på sina senaste 5, och då är det 2 förluster, 1 vinst och 2 förluster. Jag blir inte förvånad om hon får vara kvar. Hon kommer nog få köra några matcher till. Jag tror ändå att hon har sina fans, alltså hon är
hon är populär.
Ja, absolut, jättepopulär. Men det blir tyvärr så för mig när någon person börjar dra på sig lite mycket förluster, så kanske man tappar helt enkelt bara intresset. Och vi pratade ju om det kanske inte var.
Men denna divisionen också, alltså, lycka till. Så det är tyvärr, det är den lättaste divisionen, men också den mest talangrika divisionen i UFC. Och jag hade egentligen inga förhoppningar, även om hon hade slagit Lemos, även om hon hade knockat henne. Jag hade haft så svårt att se Waterson göra bra av sig mot de där topp 5, topp 7 liksom.
Nej. Så. Nej, jag ser verkligen inte det heller.
Jag tror hon kommer bli lite av en grindvakt för divisionen.
Ja, det kan ju bli det. Och däremot så tror jag att åker hon på en till förlust här nu, då tror jag nog det kan bli lite svårt för UFC att behålla henne. Och samtidigt som jag säger det så tänker jag, ja men det är ju den viktklassen, det är lite glest och det kanske är ändå bra att ha henne där. Hon kanske får den här smiling Sam Alvey treatment
och det finns bara en Sam Alvey.
Jag blev så full i skratt. Såg du bilden på Sean Strickland och Sam Alvey?
Nej.
Det finns, den dök upp. Jag tänkte fan, jag skulle tagga dig i den och sen glömde jag bort det. Men det är smiling Sam och Sean Strickland. Sam ler ju mer än Strickland, men de står och håller om varandra och har sparrats. Och Strickland blöder näsblod. Då tänkte jag, ja, smiling Sam, he's got it. Han har den. Men du, en prestation som däremot var riktigt snygg. Li Jingliang.
Oh.
Mot Muslim Salikov.
Jävlar vad snyggt.
Wow, och jag tyckte det var ganska snyggt också på slutet i, för jag visste inte, jag kände ju till att Salikov var stor och att det finns en anledning till varför han kallas för King of Kung Fu. Men som Ji Lingliang själv säger, att han är ju en legendar där borta. I Kina så är Salikov en stor legendar. Han har sett honom fightats och att det var en otroligt stor ära för honom att få vara där inne med honom för en fighter som han själv har sett upp till väldigt länge. Och det är så galet att se den här matchen. Se hur Jingliang presterar, hur Salikov har problem. Och så i mitt bakhuvud så ser jag bara chamsat matchen mot Jingliang. Den spelades upp så många gånger, det är så här. Jag ser bara han går in, boom, I could kill everybody, bang, Dana, boom, boom, och striper ut han. Och sen här ser vi Salikov, knas, det är problem. Han får inte till det.
Det säger så mycket om Khamzat för det första, men jag gillar Jingliang. Alltså han är en rolig karaktär med en rolig fightingstil. Jag kan inte minnas sist jag såg han i en tråkig match.
Nej.
Liksom, eller kanske Magni, men då var det inte hans fel, liksom, om man säger som så. Men det var en jättebra striking-möte, men jag tyckte jag kände relativt tidigt att alla de farligaste slagen och kombinationerna kom från Lees håll. Alltså det kändes bara som att det fanns mer spänst i alla de här slagen liksom. Salikov, han fick iväg ett par snygga grejer. Han hade typ en spinning hook kick som bara precis träffade med tårna lite grann, tror jag. Men det var liksom det att han hade inte nog med sting i slagen. Och då tänkte jag, alltså Jingliang, han har en bra haka. Om inte du kan börja hota honom, antingen på fötterna eller på marken, någonting, om inte du börjar hota, så kommer han ta för sig mer och mer och mer. Och det gjorde han, och ja, det var riktigt snyggt gjort och väldigt bra skött med den högern precis där mot buren när Salikov inte kunde liksom vinkla ut i tid. Det var jättebra timing och ja, Li är tillbaks i topp 15 först, eller ja, vänta, är han topp 15?
Jo, jag tror att Salikov var 15 eller 14. Okay, men vänta, ja. vänta, nu ska vi se, jag har ranken här. Okej, jag satt och kollade på pound för pound. Det var för att jag såg direkt, såg jag bara Osmans huvud så satt.
Eller ja, jag tror han dök upp när vi snackade om Sam Alvey, att han dök upp på pound för pound.
Jag ska säga. Men Jingliang var ju redan rankad 14.
Han var det? Okay.
Ja, men det är så det var, precis. Jingliang var rankad 14 och Salikov åkte ut. Och Salikov har varit 15:e plats, men backade för ett tag sedan. Så Jingliang är helt enkelt bara kvar. Men då kör vi den här direkt då. Jingliang 14:e plats. Då kör vi därifrån. Geoff Neal 13 då. Neil Magny, Michael Chiesa, Shavkat Rakhmonov. Vi har Sean Brady, Jorge Masvidal, Steven Thompson, Vincent Eluke, Belal Mohamed på 5:e plats, Gilbert Burns, Khamzat Chimaev, Leon Edwards, Colby Covington och så har vi Kamar Usman. Okej, nu rabblar jag hela listan men bara så att ni vet. Men var det något namn där som sticker ut för dig som du skulle vilja se Jingliang möta?
Geoff Neal tror jag kan bli en rolig match mellan två strikers och jag tror egentligen en ganska vinnbar match för Li också, för att jag, alltså,
ja, efter den här prestationen.
Ja, så. Verkligen. Och jag glömmer hur långa armar han har också. Ja. Det syns inte typ när han bara står, men när han sträcker ut sina slag så märker jag jävlar hur långa armar han har. Jag tror han kan ge Geoff Neal en hel del problem, för jag tror han är mycket snabbare än Neal också.
Ja.
Men, och jag gillar den matchen, för att resten, jag, helt ärligt, jag tror Li får det svårt mot många av de där. Jag tror inte han tar Neil Magny igen. Chiesa, Brady, det där mardrömsmatcher för Li. Så ja, jag tycker Geoff Neal, och sen kanske låta någon som är på väg upp ta det efter det. Och fan, var är Robbie Lawler när man behöver honom? Det hade varit en rolig match också.
Ja.
Avslutsmatch typ för Lawler om man, ja, om man ska fortsätta, men ja.
Jag fick lust att se honom mot Masvidal också av någon anledning. Jag vet inte varför.
Det hade faktiskt varit
det hade bara varit roligt för att se hur Ying Liang jobbar mot honom och vad Masvidal hittar på. Masvidal skulle aldrig ta den matchen, inte nu.
Mm.
Men om Ying Liang lyckas kliva högre upp och gå förbi honom, då vill Masvidal såklart ha den matchen.
Jag tror Masvidals nästa match kanske inte körs i en bur men bakom galler istället.
Ja, ja, jo, precis. Nej, men väldigt, väldigt intressant med den vinsten i alla fall. Sen har vi, det här är ju nog, alltså, det här är inte årets vändning, det här är verkligen, om inte nummer ett i vändningar, så definitivt topp fem. Jag pratar nu om Matt Snell, Sumo Adergi. Matchen varade i 2 ronder, 4 minuter och 24 sekunder innan var det slut. Jag satt själv under den här matchen när Matt Snell har vinglat till cirka runt nästan 10 gånger, så kände jag bara, okej, bryt. Du kan bryta nu. Det här går inte åt ett bra håll. Vi måste börja stoppa matcher lite tidigare kanske. Och har man vinglat till så här många gånger är det över. Nej, jag hade helt fel. Det var så långt ifrån över det kunde bli. Nu minns jag inte exakt vad det som gjorde att de hamnade på marken. Men de hamnar där och till slut så sätter han en triangel. Det här är verkligen en av de skevaste vändningarna jag sett. Och verkligen söver Moderji. Otrolig prestation av Matt Snell.
Ett av de mest brutala avsluten också, för att Sumo Adergi var så blodig också. Jag måste säga också att precis när den matchen tog slut, det var då en av mina tjejkompisar som inte riktigt gillar MMA kom in, och så säger hon bara typ, vad fan, har han dött eller? Jag bara, okej, vänta, it's not what it looks like. Typ, det var typ, fan, varför kom du nu? Varför kunde du inte kommit lite tidigare? Nej, men wow, vilken, alltså, helt ärligt, en av de bästa vändningarna någonsin. Ja. Jag tyckte jag redan hörde den jämföras med Chuck Kongo mot Pat Barry.
Ja.
Vilket jag tycker är helt okej. Jag tyckte detta var mycket bättre faktiskt, för att man fick en extra rond och bara, alltså, hela matchen har en mycket längre, bättre story. Som så, var Chuck Kongo kanske mer skadad? Ja, det kan man väl föra ett argument för, men detta är den matchen jag hellre kollar om. Ja, som vi sa innan, alltså, fan vad Matt Snell har vuxit de senaste åren. Han gick från att inte riktigt vara någon som imponerade alls i Ultimate Fighter, som förlorade sin debut, som, ja, hade sådär, varvade lite vinster och förluster och sådär, men nu börjar han verkligen. Och Sumo Adergi, han hade mycket hype också på vägen här. Han hade ändå 3 raka vinster inför detta, såg ut att vara liksom en potentiell spelare i topp 15 sådär, men nej, Matt, vad var hans smeknamn? Danger Zone?
Danger,
ja, så är det, ja. Matt Danger Snell, ja, det är passande, för att han är en fara för många i den divisionen. Jag vet inte hur vi har liksom redan sett han mot Pantoja och någon av de här i toppen, så jag vet inte riktigt om han tar dem egentligen. Men så som han har fightats på sistone och detta hjärtat som han visade nu, det är ju svårt att räkna bort honom helt och hållet mot någon, ja, egentligen.
Nej, men det, alltså, det är en sån skev, så spännande karriär på ett sätt också. Alltså, vet du vad som slog mig nu? Är det någon som kan göra en Charles Oliveira-karriär efter Charles Oliveira, så är det Matt Snell.
Faktiskt, nu när du säger det. Ja, helt rätt.
För jag ska precis säga, som vi sa också innan vi började, ja, men han är en person som har gått ifrån den här, ah, okej, Matt Snell, ja, men okej, då kan jag lika gärna spela Go eller sätta mig och läsa korsord eller någonting, för det är inte kul. Jag vet inte, jag såg en Ultimate Fighter, jag fastnade inte för honom, jag tyckte han kändes tråkig, det var otroligt ljummen fighter bara, och det var så, nej, jävlar, ingen lust att se Matt Snell. Till att helt plötsligt så här, wow, vänta, ska Matt Snell fightas? Det här vill jag se.
Verkligen.
Och det var ju det vi sa innan, så här, folk kan ju gå från att vara underhållande och sen kanske att de inte riktigt håller nivån, om man säger så. Men att gå från att vara medioker till att helt plötsligt bli underhållande, det är en vändning som jag inte har sett med många fighters. Mm. Att man blir rolig att titta på. Men det är ju Matt Snell blivit.
Oh, ja.
Och här tyckte jag bara han cementerar igen nu den här, att okej, när du tror att Matt Snell är ute nu, han är inte det. Han har verkligen satt en stor varning också för fighters, att om ni börjar få han vinglig, ni måste få bort honom direkt. Det funkar inte att han wobblar och vinglar, utan det är så här, ni måste få ner honom och få ut honom snabbt, alltså. För den snubben, som du också sa, har en galen autopilot, vilket är helt superimponerande att se.
De flestas autopilot är typ att skydda sådär, den typiska boxningsskyddet liksom, och försöka återhämta dig, kanske köra någon sådär ledande vänsterkrok på autopilot, men han hade en hel jävla taktik på autopilot.
Ja, ja.
Och jag har aldrig sett han som jättebra grappler egentligen, alltså helt okej, men uppenbarligen är han mycket, mycket bättre än vad jag har sett och trott.
Ja, verkligen, och det här gör ju också, det blir väldigt, alltså, kul nu att se vem får han möta här näst framförallt.
Mm-hmm.
Hur ser hans resa ut framöver? Jag kan tänka mig att han måste ha stigit till fans jättemycket.
Oh ja.
Efter det här, för att det här kommer att bli en sån viral grej. UFC kommer ju dela den här vändningen. Det kommer dyka upp överallt. Definitivt. Det kommer säkert bli en YouTube-grej. Watch Matt Snell's fight for free. Alltså en sån ja. Grej när han går nästa match. Och han kommer ju hypas nu, och han blir ju helt plötsligt, som sagt, his stocks has just raised a lot. Det är verkligen så det är. Det är en uppåtkurva. Det ser inte ut som krypton gör just nu, utan yeah. mer som det gjorde för 4 år sedan.
Sorry crypto bros.
Ja, precis. Det stiger explosionsartat. Nej, alltså Matt Snell, jag trodde inte att han skulle vinna den här matchen, men jag måste säga att jag är bara ett ännu större fan av Matt Snell just nu efter det här. Och ja, boka in honom så fort
som
möjligt igen.
Ta mina pengar, Matt Snell. Alltså, lägg han i ett co-main event någonstans, och sen efter det, ja, vi får se vad det går efteråt. Men ja, jag tycker han ska ha ett lite större namn nu. Vi borde kanske snegla på rankningen lite.
Yes, då ska vi ta en titt. Ska vi se. Vilken division är han?
Flugvikt
till det här, så jag inte kolla fel där. Ja, men där. Ja, men han är 8. Han rankar 8. Jag satt och kollade på Volkanovskis och insåg det här var ju fel. Och Moaderji var rankad 12. Så han är högt då. Så då kör vi. 8:e plats. Snell, Matheus Nicolau, Alex Perez, Brandon Royval. Sen har vi Pantoja, Askar Askarov, Kai Kara France, Brandon Moreno. De två kommer mötas. Mm. Om interimbältet med Davison Figueiredo. Som Davison Figueiredo har då. Så de två, det är ju, vi är ju nära där nu. De kommer gå match. Alltså, vad säger du? Har du någon där som du skulle vilja se? Jag ska ta fram för att se vilka han har mött av de här. För han har ju ändå mött. Det är bara Pantoja han har mött som är ovanför honom.
Nicolau är ju en underskattad kille som jag tror har lite mer att visa än vad han har gjort hittills. Vem var efter Nicolau?
Alex Perez, det är den. Jag ska titta lite på Alex Perez.
Jag
nu.
Tycker nästan den. Alltså ja. Perez, före detta titelutmanare, som har en rolig stil också. Jag tror nog jag gillar Perez-matchen mest.
Paus där. 31 juli, Perez-Pantoja.
Ah, okej, okay, de ska mötas.
Så de två möts, så den får vi i princip stryka då. Men vänta.
Om inte Snell ska möta vinnaren, jag menar typ.
Ja, det var lite det precis det jag tänkte. För vi har ju Alex Perez 6 och Pantoja 4 på 4:e plats. Så då skulle det potentiellt kunna bli antingen en ny match eller då en rematch med honom på Pantoja. Men jag tror att i dagsläget, när var de möttes? Pantoja möttes 2019. Så vi är knock där i första ronden. Ja, det kommer jag ihåg. Det var en riktigt snygg match av Pantoja. Men samtidigt, det skrämmande nu är att, alltså, Matt Snell är ju också en väldigt annan fighter.
Ja, jag tror att på de åren, jag gillar tanken av en rematch. Ja, jag tycker jag sett Snell mot vinnaren där. Jag tycker han förtjänar det.
Ja, ska se om Matheus Nicolau har någon match på G. Nej, han gick match senast den 27 mars.
Okej.
Okay. Mot Dvorak.
David Dvorak.
Ja, David Dvorak vann den matchen. Innan det förlorade han mot Tim Elliott. Nej, vann mot Tim Elliott, förlåt. Fan, Nicolau har lite vinster här. Alltså,
det är det jag menar. Han är en underskattad kille som inte syns eller hörs för 5 öre, men han gör bra grejer bakom scenerna. Liksom,
ja, så. Verkligen. Alltså, det finns definitivt spännande matcher att ta. Och nu kommer det finnas en viss hype också bakom Matt Snell.
Yeah.
Alltså när man är med om den här grejen, nu är han historisk i UFC. Och grejen är att han kan ha fått stryka fighter som aldrig kommer att vara historiska i UFC. Men den här vändningen blir historisk. Om vi tänker till exempel, och som du lyfter där, Pat Barry i sitt Kongo. De flesta fighters som inte vet Pat Barrys karriär har ändå vid någon instans sett den vändningen när den har dykt upp på sådana där topp 5 vändningar inom fighting, och då kan det vara allt boxning och MMA, och den kommer finnas där. För den var så fram och tillbaka, så det är egentligen bara konstigt att han inte lyckades vinna den matchen. Lite slarv.
Ja, yeah, helt ärligt.
Helt sjukt. Den här vändningen för mig är ännu mer extrem på ett sätt. Mm. För där började det bli så mycket fram och tillbaka.
Yeah.
Medan här var det verkligen nästan ägd. Och sen nere på marken bara, nej men jag vill inte torska. Och så, wow! Nej, otroligt.
Tänk att UFC ville skrota denna divisionen.
Ja.
Alltså man kan inte ens föreställa sig det. Denna divisionen är jättespännande nu. Ja. Liksom även utan känner, alltså Moreno och Figueredo liksom det, och Kai Kara France liksom typ. Ja. Denna divisionen vill folk verkligen se, och tänk om vi inte hade fått den. Det är en alternativ verklighet.
Ja, men det är bra att du tar upp det där egentligen, för det sätter lite också egentligen kanske ord på tanken jag har om när jag pratade om Wardison och Lemos. Mm. Att det är en division som idag kanske man inte tycker är jätteintressant. Det är ett för stort glapp, och det var det då också. Vi hade DJ där, han ägde bara allting, och det fanns inget hot. Mm. Jag tror att om några år kanske vi kommer att titta tillbaka på och säga så här, oh, women's flyweight, alltså det händer grejer här, eller strawweight menar jag. Mm. Att det händer verkligen grejer där. Det börjar fighterna bli bättre och bättre, och helt plötsligt sitter vi, kommer ni ihåg förut när vi satt och dissade så här Wardison och Lemos, och bara nej.
Men strawweight har väl aldrig varit en diss, alltså det är där jag skulle säga det är stjärndivisioner, där man har Rose och Whaley och JJ.
Jag menar lite hur man kollade på den divisionen förr. Jag ser inte att den är dålig.
Med typ Carlos Barza och JJ.
Men det är en extrem utveckling. Den utvecklas talangpoolen blir bara större och helt plötsligt har vi dem då som typ Wardison som då var en del av gamet och är inte riktigt i idag.
Mm.
Och det bara växer och det sker en förändring i sån drastisk takt. Och jag tror jag tror att det är det som är på väg att hända även där. Men
Det är en bra poäng.
Ja, men riktigt intressant. Vi får se vad Danger Snell får efter den här.
Mm.
Jag måste säga så här. Det var en bra match, men jag blev på något sätt lite besviken ändå. Shane Burgos mot Charles Jourdain. Vad var din tanke?
För mig kändes det som att jag kommer att stå fast vid detta. Jag tycker Charles Jourdain är den bättre fightern.
Mm.
Men han insåg inte det själv för ens tredje ronden.
Nej.
Alltså jag vet inte om det var själv. Och sen han var i sin motståndares hemstad och allt det där. Alltså typ Burgos är ju från New York. Matchen var i New York. Alltså fan. Den matchen ska Jourdain vinna. Och han var inte långt ifrån att göra det heller. Jag tyckte han visade där i den tredje ronden att han är bättre. Han visade det där. Alltså han gjorde Burgos till en brottare. Och sen jag aldrig någonsin sett Burgos köra så mycket offensiv brottning i mitt liv. Alltså det var typ mer än alla hans tidigare UFC-matcher sammanlagt. Mm. Och jag tror på något sätt att det var liksom hypen och rampljusen och allt det här. Jag tror på något sätt att du påverkade Jourdain, vilket är så synd. För att typ, homie, detta var en jättebra chans för dig. Och sen de jävla New Yorkarna, alltså, otrevliga som de är, sänkte hans moral. Alltså det... Alltså, fuck Mobb Deep, fuck Biggie, fuck Bad Boy as a record label, staff and a crew. Jag lyssnade på Hit 'em Up på vägen hit, så jag är lite sådär anti-New York. Fan, jag förstår exakt vad du menar. Jag blev också besviken för att jag vet att han är bättre än så här. Detta är en match som jag vet att han kan vinna. Cred till Burgos som hade en jättebra gameplan. Det får man ändå säga. Den där pressen, bensparkarna och sen grapplingen. Väldigt, väldigt snyggt gjort. Men... ja, som tur är Jourdain, han är fortfarande ung. Han är typ 26-27, någonting sånt.
Mm.
Så han har tid att återhämta sig från detta. Men alltså fan, jag blev verkligen också besviken.
Okej, nu kör vi. Rond 1, Burgos. Signifikanta, 12 av 27. Jourdain, 24 av 41. Rond 2, jag börjar med Burgos, 4 av 8. Jourdain, 5 av 11. Rond 3, Burgos, 26 av 45. Jourdain, 84 av 136. Det var sån sjuk tempoväxling i rond 3. Alltså, jag vet inte om Jourdain hade kunnat börjat så här. Det kanske är lite svårt, men hade han ökat volymen bara en fjärdedel i den första ronden till exempel, för att han blev kontrollerad väldigt länge i rond 2. Det var 4 minuter och 2 sekunders kontrolltid, så det är klart att det blir svårt att skicka ut så mycket slag. Men då hade han ändå träffat med ett slag mer. Men alltså, han har hög output i rond 1 också. Det var jättehög output i rond 1. Så det
Första ronden var hyfsat jämn.
Ja, ja. Det, när de pratade om en ton också, så det beror helt på hur man har dömt ronden. Det finns ett såklart argument att ge det till Jordan och ett annat argument att ge det till Burgos. Men alltså, rond 3, om man ska ha sätta en 10-8 för stående,
ja,
där har du det. Där har du det. När du prickar en person stående med 84 slag i en rond.
Mm.
Det finns matcher där folk inte ens lyckas skicka 84 slag.
Ja, ja, exakt. På 15 minuter.
Ja, ja. Det här är helt galen output. Och han kom in i sånt flow. Och det var så jobbigt för Burgos. Man kunde se att bara, okej, okay, bro, hade det här varit 5 ronder, jag hade varit helt stekt. Off, alltså. Jag hade haft någonting att komma med. Det här visar ju på något sätt också att, okej, okay, Charles Jourdain kommer vara skrämmande ifall han börjar köra 5 ronder. Mm. För att den här killen kommer kunna öka sitt output.
Bra kondis.
Som nästan påminner lite om Max Holloway med att bara vrida upp tempot på ett sjukt sätt. Jag älskar hans långa kombinationer, långa serier han gjorde i tredje.
Mm.
Jag tror att möts de här två en gång till. Alltså jag tror att Jourdain avslutar Burgos, om jag ska vara ärlig.
Jag tror också
jag tror att Jourdain kommer avsluta honom. De har ju ruskigt likt rekord. Vi snackar 5-3 mot 13-5-1. Så att det är några mer matcher på... Nej, det är det ju inte. Jo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu min matte blir helt snurrig här. 18 mot... Ja, det är en match mer. Ja, precis. Jourdain har en match mer. En match mer än Burgos. Så ruskigt identiskt rekord. Det här var en jättebra tredje rond. Tredje ronden, jag ska inte säga att tredje ronden bjöd på den typen av match jag trodde att det skulle bli, men ändå mer åt det hållet. Jag var kanske lite paff att, smart då i och för sig, smart strategiskt och gameplanmässigt av Burgos att göra den matchen så som han gjorde den.
Mm-hmm.
För att jag tror inte han ville stå mot Jourdain. Någonting var det som det gjorde att han inte stod.
Ja, ja, alltså, och stilmässigt, alltså striking stil mot striking stil, det var just därför jag var så hype på att liksom Jourdain skulle ta detta. För jag bara, är Burgos lite halv endimensionella striking eller boxning där han är för villig att ta slag i kombinationer, det blir en dans på rosor för Jourdain. Så, men jag tycker, det var det inte så att Jourdain fick inte 10-8 från en enda poängdomare, om jag minns rätt?
Jag ska se om jag får inte upp det på fight.
Hade han ju fått det, så hade det blivit oavgjort.
Ja.
Och jag tycker det igen, har det någonting att göra med att liksom sådär hometown bias, men jag tycker egentligen det är lite dåligt att han, som du säger, 84 slag utdelat, han var nära på att avsluta Burgos typ minst en 2-3 gånger. Om inte det är en 10-8 rond under de nya reglerna, vad fan är det?
Nej. Ja, för det är som att de har lätt att ge 10-8 när den andra personen ligger på backen, men inte när personen står. Det tycker jag är lite underligt, för att om du tar ner en person och skickar det här slaget, det var solklart. Men jag tyckte direkt, hey, he got a take down, han kontrollerar honom. Men det är som att det blir fler faktorer då. Har du kontrolltid plus nedtagning? Jag vet inte om det är så de tänker, men jag kan tycka, så skulle du någonsin ge någon en 10-8-rond för stående prestation. Det här är den.
Verkligen.
Det är här man lägger den.
Och vem var närmast på att avsluta? Det var ju Jourdain. Varför får inte han en 10-8-rond där? Jag tycker det är riktigt dåligt.
Ja, men det är som det där klassiska. Han vann ronderna, men vem vann fighten?
Yeah.
Fighten vann Charles Jourdain. Hade det här varit under till exempel One eller Pride-reglerna, med att titta vem var närmast att vinna slagsmålet, Jourdain hade fått det direkt.
Yeah.
Och jag skulle ändå nog gilla, jag skulle tycka om den tanken, när man ser över tre ronder, att jag fattar det rond för rond, men fortfarande så är det så många gånger i den tredje ronden där bara personen blir ägd, men lyckas ta sig igenom, och så bara, jag vann de första två. Och det är så, kom igen, vi måste på något sätt ändra det här systemet också, för att MMA handlar ju egentligen om ett regelrättigt slagsmål, om man ser det så. Och det handlar om vem kom egentligen närmast vinst. Och jag tycker att, tänk så här, lay and pray två ronder. Händer ingenting, jag gör inget slag, ingenting, men jag har tagit ner motståndare, jag kontrollerar den där och låser i princip motståndarens andra, så jag ligger bara på. Noll slag från båda hörnen. Sen kommer tredje ronden. Ja, jag blir pieced up alla Charles Jourdain, Shane Burgos. Men sen bara, japp, jag vann för att jag lyckades hålla fast personen i två ronder.
Så här haltar ut från buren, lutandes på din lagkamrat medan han bara var så där, går ut och tar en bira direkt.
Ser ut som Misha Tate efter Lauren Murphy och, bara, och blir utburen som Herbert.
Ja, som Herbert Burns. Ja.
Nej, men alltså det är så galet. Jag tycker ändå i det här kriteriet att man behöver se över matchen i helhet. Och det är också det som gör, tror jag, att så många matcher skapar sån debatt. Att det blir så här, men vad fan, vi vet ju att hade det varit en rond till. Och men, jag vet inte. Jag blev lite chockad kanske över Burgos otroliga självförtroende, att det var han som hade vunnit matchen.
Ja, för jag tyckte det var självklart.
Nej, jag tänkte bara, det här kan mycket väl bli en split. Jag hade inte blivit förvånad om en domare hade gett första ronden till Jourdain. Då hade vi varit i ett splitläge. Så jag satt där bara, någon domare bör typ ha dömt den där matchen första ronden till Jourdain. Och när jag tittar på statsen, så det hade inte varit konstigt om det hände. Jag menar, om vi kollar nu bara kontroll, så här. Submission attempts, det är en från Burgos. Men sen tittar vi då kontrolltiden. Den är 1.24 utav Burgos. Och Burgos hade då 12 träffar av 27. Sen har vi 0. Det var submission attempts, okej, okay. Submission attempts, reversals, 0, 0, 0. Men då kommer vi till slagen då, 24 av 41. Ja, det är då solklart att det är Jourdain. Men kontrolltiden, så har han 43 sekunder mindre. Så det är i princip baserat på att den ena killen hade 43 sekunder mer, men den andra killen har träffat med dubbelt så mycket slag.
Ja, alltså det,
och då ska man ändå gå på slag och striking och
skada. Exakt, har New York tillämpat de nya unified rules?
Det kanske de inte har, för det är inte alla delstater som har nu när du säger det. Så det kan mycket väl vara det.
Och det hade ju för sig förklarat det. Det hade inte varit en tillfredsställande förklaring, för då blir det liksom typ, jaha, men så vadå? Min taktik och min fightingstil funkar om jag fightas i denna delstaten, men inte om jag fightas i denna delstat. Det blir jätte, alltså, ja.
Men det är det de har lyft många gånger.
Ja,
alltså, det blir problem.
Om vi inte har enhetlighet, hur ska fansen ens veta vad de ska hurra för, vad som värdesätts? Hur ska vi få till nya fans till sporten om vi inte ens kan säga med 100% säkerhet, detta är vad som vinner ronden?
Nej, det är problem. Jag tror att det blir jättesvårt. Så det kanske var så att han hade lite New York privilege. Men ses de in Le Canada, kommer det bli en annan femma. Nej, men så här, jag tror de här killarna kommer ha en intressant parallell karriär. De kommer att glida upp vid sidan av varandra i rankingen. Och att sälja in en del två på den här, det är väldigt lätt.
Oh ja.
Så they will meet again. Det är väl ungefär så vi kan avrunda det. Shane Burgos fortfarande rankad 14. Charles Jourdain, han får vänta lite. Vi kollar vidare. Alltså, det här måste man ju verkligen ge. Alltså, Lauren Murphy, shit vilken prestation mot Misha Tate. Alltså, jag trodde inte att Lauren Murphy skulle skola Misha Tate som hon gjorde, men hon gjorde verkligen det.
Ja, alltså det där var liksom, det var mer än skolan, det var typ mobbing nästan. Hon tog hennes lunchpengar och sånt och skickade tillbaka henne till klassrummet med tom mage. Ja, alltså detta var ju absolut inte vad UFC ville skulle hända. För att Misha Tate är en väldigt säljbar titelutmanare som före detta mästare och allt sånt där. Stort namn och fortfarande liksom typ mycket fans och sånt. Men ja, alltså de här två senaste prestationerna, hon har känts lite steget efter på många sätt. Jag menar, hon har sett ut som att hon har liksom gått en fight mot en gräsklippare i de två senaste matcherna efteråt liksom. Och sen, vad är hon, typ 30? Ja, just, vi kollade på detta, hon är typ 36 och Murphy är 38. Ja, så jag menar, man kan inte säga åldersgrejen nödvändigtvis, men sen hon var ju borta i typ 4 år, någonting sånt, och hela den tiden av att inte träna för match samtidigt som gamet utvecklas, jag tror det gör ändå en del, för att denna prestationen kanske hade räckt för 4 år sedan, men den räcker inte nu uppenbarligen.
Nej, frågan är nu, vad händer med Murphy här? Vem möter hon här näst? Hon kallade ju ut en person som hon ville möta. Nu kommer jag inte ihåg vem det var, bara för det. Hon skulle fightas i Frankrike. Manon Fiorot.
Ja, Manon Fiorot. Det där är ingen dålig match.
Nej.
Men hon ska nog möta Jessica Andrade nu, för mig.
För hon sa att hon skulle vara där och kolla att hon då ville möta vinnare.
Det är väl, ja, absolut helt okej, men alltså det är, hennes prestation mot Shevchenko var ju väldigt, väldigt platt, så det är extremt svårt att sälja in en returmatch. Jag tror att UFC får hoppas, men jag tror att om Fiorot slår Andrade, så jag tror hon får nästa titelchans. För att de behöver en titelutmanare i den viktklassen, liksom. Och Fiorot, hon tickar alla boxar där, liksom, obesegrad i UFC, har sett riktigt bra ut, riktigt vass. Och om hon tar Andrade, som är en tuff motståndare för vem som helst i alla de divisionerna, för hon har typ fightats i alla de divisionerna, och hon är nog en tuff jävel för vem som helst. Och om Fiorot tar det, så tycker jag definitivt hon förtjänar det, för att vem är mer förtjänt av den chansen än henne? Murphy, tyvärr, hon är ett sånt Bull John Fitch-läge där typ, ja, du är bra, du är absolut en av de 3-4 bästa i divisionen, men det finns så stort gap mellan dig och mästaren. Att du kan få 10 raka vinster nu, men jag är ändå inte intresserad av att se henne mot Shevchenko igen.
Nej, alltså, så jättesnabbt, nej. Nej, men det är ju inte det. Och jag tror att hon är också för gammal. Alltså hon är ändå, som vi sa, 38 år. Jag ska bara dubbelkolla så vi inte ser fel där på åldern och att hon är yngre. Men, ja, precis. Hon fyller 39 nämligen. Det är så att hon är 38 och fyller 27 juli. Så hon är knappt 2 veckor ifrån att vara 39. Och då är vi inne på det här med ålder. 39 år gammal mot en ändå väldigt mycket yngre mästare. Hon kommer inte att utvecklas för att kunna slå Shevchenko. Nej. Hon kommer definitivt kunna bli en gatekeeper. Hon kommer kunna fortsätta göra de här bokstavliga misshandlarna och skola folk som hon gjorde med Misha Tate nu. Men inte mot mästaren. Så jag tror det är en rematch där. Ja, det är inte jätteintressant. Kommer hon kunna jobba sig upp till den? Mycket möjligt. Kommer utgången se annorlunda ut? Nej, det tror jag inte. Så vidare inte Valentina Shevchenko lämnar och sticker upp till någon annan division för att fightas där och bli champ och göra någon sån form av resa. Men nej, tyvärr. Jag ser nog inte den utvecklingen. Men hon har ju definitivt höjt sina aktier. Nu tog hon det här stora namnet och då är det ändå, visst, hon möter en tjej som är på väg ut, men tjejen är fortfarande 2 år yngre än henne. Och då ser det inte lika dåligt ut som att vara 20 bast och möta en 38-årig BJ Penn. men jättefin prestation. Jag förväntade mig inte alls att matchen skulle gå på det sättet som den gjorde.
Nej,
så grymt jobbat, Lauren Murphy. Jättefin prestation. Jag gör så här. Eftersom att vi har en till gal att prata om, så drar vi igenom det ganska snabbt. Men jag känner att det är en match i alla fall som jag vill lyfta. Jack Shore åkte på sin första förlust. Ricky Simone, magisk prestation. Gjorde bra ifrån sig i första ronden för att i andra ronden sätta en armtriangel på Jack Shore. Jag har hypat Jack Shore från dag ett. Jag tänkte nu får han möta ett tufft test i Ricky Simone. Men det visade sig att Ricky Simone verkligen stal den här hypen. Vad tycker du borde hända med Ricky Simone efter det här? Och hur tror du att Jack Shore hanterar den här förlusten?
Så för det första, detta var nästan bland det bästa jag någonsin sett av Ricky Simone. Alltså jag, som jag sa innan i pre-fighten, jag sa att han var den lilla hockeyfrillan som kunde liksom ta sig till lite större matcher, men inte längre än det. Nu visar han att han har levlat upp och uppenbarligen utvecklats. Det är ju en otroligt spännande division, så det känns som man hade nästan kunnat ge han typ vem som helst i rankningen, eller till och med lite utanför rankningen, men han förtjänar någon i rankningen såklart. För han var rankad, vad sa du, 14?
Ja.
Han förtjänar en hyfsat ett hyfsat namn i den. Och sen så för Shore, kanske hellre att det kom nu än senare i karriären, för att jag tror inte han hade gjort en Khabib och gjort hela sin karriär obesegrad.
Nej.
Och de här motgångarna kan vara väldigt viktiga för många, många fighters. Vi har sett så många fighters som har blivit så mycket bättre efter att de har förlorat en match, för de har fått. Och jag sa detta innan också, att jag var inte jätteimponerad av det motståndet som Shore hade mött hittills. Så de där hålen i hans game hade inte riktigt avslöjats på samma sätt. Nu har de gjort det. Så jag tror han kommer komma tillbaka bättre för detta. Han är fortfarande ung, han är fortfarande talangfull, han är fortfarande hypad, och alltid av en bra anledning. Så jag tror att han kan komma tillbaka starkt från detta. Och ja, hatten av till Ricky Simons frilla.
Ja, men verkligen. Han vill ju möta Sean O'Malley och visa vem som är the real Sugar Show här. Vad tror hans möjligheter är mot O'Malley? Ricky Simon då alltså.
Alltså han kan nog ställa till det lite grann, men O'Malley, han är ändå väldigt bra på den där distansen. Han är en otroligt träffsäker kille också. Jag fattar att han vill köra Grand Theft Hype igen, men jag vet inte om det funkar mot O'Malley. Men jag förstår helt att han vill ha den matchen, för alltså, även om han blir knockad, han liksom förlorar ingenting på att ta den matchen, för O'Malley är så stor nu. Men jag misstänker att O'Malley kommer få ett lite större namn än det där.
Bill Aljo blev rätt så dominerad i början av första ronden. Gjorde fantastiska vändningar i den. Lyckades ta över från och med typ mitten av första ronden och implementerade mycket skada på Herbert Burns. Men nu vill jag komma till en liten diskussion här. I rondvilan, det är tydligt att Herbert Burns inte vill ut. Han är skadad. Han vet att hans ben, någonting har hänt. Det är någonting i knät, det är trasigt. Men det är, come on, get up. När ska kanske vissa sekunder lyssna på sin fighter och känna att okej, är ditt ben trasigt, gå inte ut. Nu blev han istället utburen och då kan man tycka warrior och hela den biten. Men det kan vara förödande när ett knä börjar paja på det där sättet också. Det kan vara den sista matchen man går. Och då har man blivit utskjutsad av sin brorsa som är väldigt högt rankad och hela den biten. Jag tycker att han borde inte ha gått ut i andra, och han visste att han inte skulle gå ut. Och till slut kunde han inte komma upp, och då bröt de bara. No nonsense var där inne, Keith Peterson för övrigt. Och han såg till att ingen mer nonsens får gå här inne. It's over. vad tycker du själv om just det, om vi bara går i den vinkeln?
Ja, alltså, jag tycker att det ska, om en fighter inte vill gå ut, så ska redan där är det typ okej. Men det känns så fel liksom att skicka ut. För att jag menar, jag vet själv känslan av att typ, ah fuck, jag vill inte vara här just nu, för att det där var ett riktigt bra slag jag fick. Men det var ändå inte den att typ, alltså när de sitter där mellan ronden, alltså det påminner ju också om Raquel Pennington mot Amanda Nunes där, typ jag vill inte, fan jag klarar inte, jag fixar inte det. Då har du nästan redan där submittat på något sätt. Alltså det är nästan som verbal tap. Och det känns bara fel att tvinga in. Alltså det blir hela det här typ tidigt 2000-tal human cockfighting-argumentet, att man slänger in ovilliga fighters i en bur och tvingar dem att slåss till döden. Det blir liksom hela den grejen. Så nej, jag håller med. Så om en fighter inte vill fortsätta in, då tycker jag redan där att det ska vara klappat och klart. När de säger svart på vitt, jag vill inte in, jag fixar inte detta, bryt. För att, som vi snackade om Brian Ortega, vadå? Om Herbert Burns måste fixa sitt knä nu, men det blir ett öppet mål för alla framtida motståndare, RIP din karriär.
Ja, 100%. Så nej, ja men det är kul. Vad tycker ni själva? Släng in en kommentar på MMA-podden så får vi höra vad ni tycker. Och dela gärna med er av andra tankar och funderingar om galan som var på Long Island. Nu avrundar vi den här, så är vi snart tillbaka med nästa avsnitt där vi kommer att prata om Samuel Bark och Tobias Harrila som ska mötas i Cage Warriors av alla organisationer som är nu på fredag. Och vi ska såklart prata om UFC London där vi har Alexander Gustafsson som kommer att gå match. Och även Jack Hermansson. Vi hörs snart. Hej!
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC London champion of the world.